Klockan är nu 3 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
I dagens sändning. Arbetsmiljön hårdnar för biljettkontrollanterna. Hamas föreslår vapenvila i kriget mot Israel. Och ultrasgrupperingar gör ett gemensamt uttal mot bengalkastning.
Först några telegram. Förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 läggs ner. Säkerhetspolisen finner inte att sabotaget var riktat mot Sverige eller utgjorde ett hot mot svensk säkerhet.
Hamas vill se en vapenvila i kriget mot Israel. Vapenvilan ska bestå av 3 steg och pågå i 135 dagar. Detta rapporterar Ekot. Hamas meddelar att de kommer släppa israelisk gisslan i utbyte mot palestinska fångar och kräver samtidigt att Israel drar sig ut från Gaza helt. Israeliska Channel 13s källor uppger enligt Omni att Israel inte kommer kunna möta alla Hamas krav. Det handlar bland annat om krav på hur fångväxling ska ske mellan Hamas och Israel.
Nu fastslås utvisningen av koranbrännaren Salvan Momika i migrationsdomstolen. Redan i oktober beslutades det att hans uppehållstillstånd inte skulle förlängas, men han fick stanna i Sverige med hänsyn till tortyrkonventionen. Enligt Ekot kan domen komma att överklagas till migrationsöverdomstolen.
En man i 20-årsåldern knuffade en biljettkontrollant runt 7-tiden i morse vid Järntorget, enligt polisen. En anmälan om hot mot tjänsteman och bedrägeri förväntas göras i eftermiddag, då mannen ska ha knuffat biljettkontrollanten efter att han inte kunnat uppvisa giltig biljett. Polisen larmades och när de anlände var ordningsvakter redan på plats. Evelina Fröberg, som tillsammans med organisationen Allt åt alla driver en kampanj mot införandet av civila kontrollanter, är inte förvånad över det som hände i morse.
Ja, men det är väl det man tänkte skulle hända, som hände nu i morse då, att det blev liksom våldsamt på vagnen. Det är ju hotfullt nog med någon i uniform, men för de civilklädda så blir det ju en fråga om att man kan överraska någon.
Enligt Evelina Fröberg så finns det en ökad risk för hot och våld mot biljettkontrollanterna.
Det kan hända vad som helst. Jag ser att ett ökat våld är typ en naturlig följd av civilklädda kontrollanter.
Cecilia Wallem, affärsansvarig för biljettkontrollen på Västtrafik, menar att incidenten vid Järntorget i morse inte var våldsam. Enligt deras uppfattning gäller en eventuell anmälan om ringa bedrägeri. Kontrollanten ska ha tillkallat ordningsvakter enligt Västtrafiks ordinarie rutiner, medan föraren tillkallade polisen. Enligt Wallem ska det inte finnas en ökad risk för hot eller våld mot de civilklädda kontrollanterna.
Reporter Sara Fernholm.
5 personer i Syrien dödades i en israelisk attack under natten. Ytterligare 7 skadades och Syriens försvarsdepartement hävdar att Israel genomfört luftangrepp riktat mot ett antal platser i och utanför staden Homs. Av de avlidna var 3 civila, rapporterar TT.
Nu har alla 4 svenska storbanker släppt sina bokslut för 2023. Detta rapporterar TT. Summan på deras totala vinst landar på 200 miljarder kronor, medan utdelningen till ägarna blir 120 miljarder. Bankerna som ingår i beräkningen är Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.
Om allt gått enligt plan lämnar Marcus Wandt just nu den internationella rymdstationen. Klockan 15.05 var det planerat att kapseln skulle koppla loss från rymdstationen. Återfärden har skjutits upp flera gånger på grund av ett oväder i Florida. Astronauten, som är den 3:e svensken i rymden, ska landa i havet utanför Florida runt klockan 14.30 på fredag, enligt Rymdstyrelsens uppgifter.
Idag är det exakt 4 månader sedan konflikten mellan Israel och Palestina blossade upp. Vi tog oss till Järntorget för att fråga några människor vad de tänker om detta.
Det är jobbigt bara jag tänker på det. Jag har vänner som är från Palestina och jag vet hur dåligt de har mått efter den här händelsen också. Sen händelsen inträffade så har man ju bara gått med en klump i magen. Så känner jag i alla fall. Så orättvist.
Jag tycker att de kan försvara sig. Israel, de har rätt att försvara sig.
Det pågår ett folkmord just nu i Palestina och våra politiker vänder ett blint öga till. Det här har ju pågått så mycket längre än 4 månader. Det har pågått i 70 års tid.
Konflikten har i stort sett pågått sedan Israel grundades 1948 i dåvarande Palestina. Sedan dess har det varit större konflikter i området till och från, men de blossade upp den 7 oktober förra året när terrorgruppen Hamas utförde en våldsam attack mot Israel. Domstolen i Haag krävde i slutet av januari att palestinier ska skyddas. Däremot krävde de inte krigspaus. Ungefär hälften av alla som bor i Gaza, som är det värst krigsdrabbade området, är barn.
Ja, att det är för jävligt och att det, det som Hamas gjorde är förkastligt, men det försvarar inte vad Israel håller på med nu.
Nej.
Ja, det är fruktansvärt.
Reporter Meja Pettersson.
Från att ha erbjudit fri entré kostade nu 70 kronor för en dag på Naturhistoriska museet i Göteborg. Trots införandet av entréavgift befinner sig flera barnfamiljer på museet.
En nordafrikansk groom och en gul pilgrimsgroda.
Barnfamiljer går i olika takt och kikar på uppstoppade djur på Göteborgs Naturhistoriska museum. Där har det sedan 2018 varit fri entré i en förhoppning om att fler besökare skulle komma. Men sedan 15 januari har museet infört entréavgift för alla över 19 år. Emma Jägerman är en besökare som strosar runt med en barnvagn.
Nej, men så är det givet att det alltid varit gratis, klart det blir en chock liksom.
Ja, exakt.
Ja.
Bredvid henne går Petronella Höj, vakandes över sitt eget barn som rör sig mellan montrarna.
Nej, men eftersom jag köpte årskort nu så kommer man ju vara här.
Linda Lundberg är avdelningschef för natur- och kulturarv i Västra Götalandsregionen.
Den införs ju med anledningen av att vi inte har de grundanslagen som vi behöver för att finansiera vår verksamhet.
Sedan flera år tillbaka har kulturanslagen från regionen och staten stadigt minskat. Samtidigt har Naturhistoriska museet stått inför gradvis högre utgifter.
Både i form av hyror och energi, löneutveckling etc. Det är ju någonting som har pågått under ganska många år. Så det har ju blivit en urholkning gällande finansieringen av vår verksamhet.
Branschorganisationen Sveriges museer rapporterade i fjol om att de statliga museerna som återinfört entréavgift tappat besökare. Trots det är inte Linda Lundberg orolig.
Det som det visar sig är ju att den fria entrén gör inte att museerna når fler eller bredare. Alltså man når inte mer vidgat.
Tvärtom hoppas hon på att nå ut bättre med entréavgiften.
Förhoppningen är ju att de entréintäkterna vi nu får in även kan på något vis finansiera, alltså att kunna utveckla våran verksamhet. Att vi kan förbättra vårt utbud, att vi kan jobba mer strategiskt.
Vissa besökare tycker i varje fall att priset på årskort som ligger på 140 kronor är överkomligt.
Vi har varit här ganska mycket innan också för vi bor så nära och tycker att det är en väldigt rolig aktivitet som ja, mitt barn gillar. Så vi kommer nog fortsätta vara här ungefär lika mycket som tidigare.
Det var besökaren Petronella Höj vi hörde i slutet. Reporter Hampus Lund.
Nu till valnyheter med Alice Gustafsson.
I år sätts världens demokratier på prov. 76 val är inplanerade och vi börjar med läget i Pakistan. TT uppger att ett tiotal personer ska ha dödats av den bomb som exploderade på ett valkontor i provinsen Baluchistan. Området är sedan länge våldsdrabbat i och med de militanta rörelser som befinner sig där. Man vet ännu inte vem som ligger bakom bombdådet. Senegals presidentval skjuts upp till december. Det beslutade den sittande presidenten sent i måndagskväll och han kommer nu behålla sin post tills nästa val. Beskedet har bemötts av våldsamma demonstrationer i huvudstaden Dakar och i ett försök att dämpa protesterna har regeringen strypt landets mobila internet med argumentet att citat hatiska och samhällsfarliga meddelanden, slutcitat. USA och EU råder att valet bör hållas så snabbt som möjligt, detta rapporterar TT. Idag avgjordes valet i Bangladesh och premiärminister Sheikh Hasina säkrade sin fjärde mandatperiod i rad. Detta efter att den nationalistiska oppositionen bojkottat valet då Hasina inte gick med på deras krav. Och istället lät hon en neutral tillfällig regering leda valet. Valdeltagandet var dock lågt. Endast 40% av de omkring 120 miljoner röstberättigade deltog i valet, rapporterar CNN. Tillbaka till Pakistan. där männen trots grundlagsskyddad allmän rösträtt stoppar landets kvinnor att delta i morgondagens val. TT rapporterar att det är konservativa män som argumenterar i linje med landets patriarkala strukturer. Juridiska experter menar också att religion oftast används till fördel för männen, trots att islam inte har några hinder för kvinnlig rösträtt. Nu försöker kvinnor i landet hjälpas åt för att kunna rösta imorgon. Och nu går det finska presidentvalet över till andra rundan. De två kandidater som kvarstår är Alexander Stubb och Pekka Haavisto. Igår kväll avslutades förhandsröstningarna och enligt YLE har 46% av befolkningen förhandsröstat. Nu väntar nästa valdag på söndag då presidentposten avgörs. YLE skriver att Stubb fortfarande är favorit men att Haavisto inte ligger långt därefter.
Tack för det, Alice.
På onsdagsförmiddagen kom uppgiften att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell avgår. Enligt uppgifter från TT kommer Wigzell att avgå i september. Den tidigare aktiva politikern inom Socialdemokraterna hade en särskilt framträdande roll under pandemin. Det är i nuläget oklart vem som efterträder Wigzell.
Sverige har Europas tredje högsta arbetslöshet och spelar i samma liga som Spanien och Grekland. Det säger arbetsmarknadsminister Johan Persson enligt TT. Statistik från SCB visar att fjolåret slutade med en arbetslöshet på 8%. Den siffran väntas stiga till 8,5% i år enligt regeringens prognos. Johan Persson anser att den misslyckade integrationen är den största anledningen till den ökade arbetslösheten.
Sluta kasta pyroteknik på fotbollsmatcher. Det var budskapet när flera svenska ultrasgrupper gick ut i ett gemensamt meddelande under gårdagen. Inkastade bengaler och bangers var en återkommande problematik i allsvenskan under 2023.
Nu flyger också en fin rekrypjäs högt upp på läktaren. Högt upp på läktaren till sittplats.
Så lät det i förra säsongens Stockholms derby mellan Djurgården och AIK. Och nu har även ultrasgrupperna fått nog av inkastad pyroteknik. Grupperingar från de fyra stora Göteborgslagen och många delar av övriga landet har ett gemensamt uttalande kommit överens om att bengaler endast ska användas i stämningshöjande syfte. Anledningen till ställningstagandet är framförallt att oskyldiga drabbas. Man skriver även att det är viktigt att initiativet kommer från supporterrörelsen själv och inte från polisen eller politiker för att behålla en passionerad supporterkultur.
Reporter var Linus Norbin.
En konsertturné för att hylla Börje Salming ställs in. Arrangören har polisanmälts för bedrägeri och förskingring, skriver Aftonbladet. Arrangören uppger att han fallit tillbaka i spelmissbruk och det är dit pengarna har gått. Nu har de 9500 biljettköparna fått besked från biljettföretaget Tixter att man inte kan nå arrangören och därför inte betala tillbaka pengarna. En polisanmälan har gjorts av Jon Henrik Fjällgren, en av artisterna som skulle uppträda på hyllningsturnén.
I flera år har det pratats om att lyfta en staty för att hedra IFK Göteborg-legendaren Bertil Bebben Johansson. Och nu har en ny motion lämnats in för att göra det till verklighet. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Vänsterpartiets Daniel Bernman är en av dem som ligger bakom motionen och tycker att det är just sådana personer som Bebben som man ska uppmärksamma. Bertil Bebben Johansson dog den 5 maj 2021, 86 år gammal.
Korpenfotboll. Det vill säga amatörfotboll där vem som helst både kan skapa och spela ett lag, är ett världskänt fenomen som engagerar tusentals människor runt om i Sverige. I Göteborg pågår just nu vinterserien med 88 lag och runt 1100 spelare anmälda. Laget Korp med Mos har under sina tre säsonger ännu inte vunnit en match och törstar fortfarande efter segerns sötma. Elias Lövendal, lagkapten för laget med det göteborgska namnet, berättar hur man håller motivationen uppe.
Väldigt mycket nocco, 2-3 burkar om dagen. Sen är det ett jävligt gött gäng, så att alla är positiva och glada även fast vi torskar stort varenda match.
Elias reflekterar också över varför de sportsliga resultaten har uteblivit.
Men vi är för dåliga. Det är många som inte har spelat fotboll alls utan testar för första gången. Vi möter också jävligt många nördar som lever för detta. Vi är mer här för att det är kul att hålla igång.
För lite drygt 2 månader sedan tog laget sin andra poäng någonsin. Trots det ser Elias inte ljus på framtiden.
Just nu går vi bara bakåt. Det är mycket avhopp. Vi har tappat många spelare, många bra spelare genom åren. Så att jag tror nog att vi kommer nog aldrig nå en vinst faktiskt.
Vinterserien spelas måndag till torsdag från november till mars på prioritet Särneke Arena i Kviberg. Uppifrån taket firas 2 stora väggar ner som delar upp den stora 11-mannaplanen till 4 mindre planer. Varje lag består av 6 spelare och matcherna spelas i tidsspannet 2x18 minuter. Matcherna spelas sent på kvällen och varje lag spelar 1 gång i veckan.
Här kan alla spela på sin nivå efter sina förutsättningar och blir accepterad.
Sonny Karlsson, verksamhetschef för Korpen Göteborg.
Och du kan spela i mixat lag, dam, herr, barn, ung tillsammans. Det är oslagbart.
Läktarna är fulla med folk som förbereder sig för match. Vissa pratar taktik medan andra skojar, övar på finter eller smörjer in sig med tigerbalsam. Korp med mos lägger upp en plan för att slippa förlora kvällens match.
Men det är bra. Men det är viktigt att vi håller positionen så man vet var man är. Och sen när man byter.
Under förra säsongen snittade laget 10,6 insläppta mål per match. Även denna gången åkte de på en stor förlust som faktiskt var deras största hittills.
Jag tror vi har lite större mål än de andra lagen.
Hela 17-0 blev det slutgiltiga resultatet och trots att Elias är väldigt besviken så finns hans kärlek till Korpen fortfarande kvar.
Ja, men det är kul. Kul att hålla igång. Kul att spela fotboll. Simpelt. Man tar sig hit 1 gång i veckan, träffas, har det gött. Dämpar av sig lite. Så det är jävligt kul faktiskt.
Reporter var Max Blomqvist.
Nu ska vi få lyssna till Elinor som kommer berätta om de senaste kulturnyheterna. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, vi börjar lokalt. Hårdrocksbandet Hardcore Superstar från Göteborg meddelade igår att deras trummis Magnus Adde Andreasson lämnar bandet efter 25 år. Adde skriver på sina sociala medier att han har tagit det svåra beslutet att gå utanför sin bekvämlighetszon och lämna bandet för att utmana sig själv igen. Han uttrycker stolthet över vad bandet har åstadkommit och skriver att tiden ihop med Hardcore Superstar har inneburit att alla hans drömmar som musiker har gått i uppfyllelse. Bandet riktar ett stort tack för Addes medverkan och önskar honom lycka till med allt som han åtar sig i framtiden. Nytt för i sommar, festivalerna Raggarjävlar och Gothenburg Rock Riot Festival har premiär på Åbytravet i Mölndal den 12 och 13 juli. Raggarjävlar erbjuder en blandning av modern epadunk och nostalgiska toner. Festivalen gästas av bland annat Björn Rosenström och Erik Medusa som har med sig sin pappa Eddies låtskatt. Gothenburg Rock Riot Festival utlovar musik, mat, dryck och en atmosfär fylld av fest och gemenskap. Detta skriver Rockbladet. Huvudnumret blir det världskända rockbandet Nazareth. Och på tal om rock, även Kalmar får en ny rockfestival i sommar. Den 3 augusti hålls Rock the Night Festival som är Sveriges största tributefestival. Några av Sveriges mest framstående tributeband kommer att ge hyllningar till bland annat bandet Kiss, Iron Maiden, The Rolling Stones och Queen. Men det stannar inte där. I maj månad öppnar portarna till en helt ny festival på Stockholms stadion med namnet Drömmen 2024. Festivalen är en hyllning till musiken och några av decenniernas mest älskade artister, skriver Gaffa. Klara artister så här långt är bland annat Army of Lovers, Bonnie Tyler, Arvingarna, Bonnie M, Charlotte Perrelli och Carola.
Det var kulturnyheter med reporter Elinor Andersson.
De senaste åren har spiritualitet och soundhealing synts mycket i medierna. Bland annat har hashtags som Witchtalk och Crystals flera miljoner träffar på appen TikTok. SOM-institutets studie från 2023 visade att 4 av 10 svenskar tror på någon typ av övernaturlighet. Bland annat energiläkning, att spå i framtid eller att samtala med döda. Och en spirituell företeelse som vi ska följa med på nu, det är soundhealing.
Det som hörs är ett regnrör som är gjort av en kaktus. Peter Wiklund varvar flöjtspelande med marimba, kristallskålar, trummor och piano. Tanken är att få lyssnarna att hamna i ett meditativt tillstånd och få deras energisystem att balansera sig. I lägenheten är det fullt med folk. Kvinnor mestadels, men även några män. Det luktar starkt av eteriska oljor och deltagarna hälsar på varandra med förväntan i blicken när de ser sig om efter lediga stolar. Peter Wiklund är musiklärare och ett så kallat transmedium, vilket innebär att han har nära kontakt med sina andeguider.
Jag gör ju soundhealing och den biten också. Och sen finns den här transgrejen också. Men den är ju lite mer spaced out. Och inte lika accepterad. Och liksom, det kan vara svårt för människor att ta in det.
Och att känna av energier eller uppleva spiritualitet är vanligt. En studie av SOM-institutet från 2023 visade att 4 av 10 svenskar tror på någon typ av paranormala fenomen.
Vi fann att det fanns en ganska stor andel ändå som tror på att de här förmågorna finns idag.
Sebastian Lundmark är ansvarig forskare för studien.
Jag blev förvånad själv att det var så pass utbrett i ett land som beskrivs som väldigt sekulariserat. Är ändå lite förvånande.
Spiritualitet har synts mycket i medierna senaste åren. Inte minst genom SVT-dokumentären Andarnas rike som släpptes i höstas. Och Peter upplever själv sig se ett ökat intresse för ämnet.
Jag tror det. Så känns det i alla fall. Att jag gör mer saker än jag gjorde innan i alla fall. Just med det här. Vara medium eller hjälpa andra.
Reporter Sanna Manske.
Flera civila döda och minst 40 skadade i Kiev efter en våg av ryska robot- och drönarangrepp, rapporterar CT. EUs utrikeschef Josep Borrell och en norsk stortingsledamot på besök i Kiev fick sätta sig i säkerhet i skyddsrum under attacken. Det är Rysslands första attack i Ukraina på 2 veckor.
Kran 50 är den sista representanten av de 12 styckegodskranar som levererades av Götaverken till Göteborgs hamn 1917. Den har funnits med ut med Göteborgs kajer och varit en del av Göteborgs identitet som sjöfartsstad i över 100 år. Men nu monteras den ner. Ulrika Palmblad Grön jobbar som stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling som äger kranen. Hon berättar varför nedmonteringen måste ske.
Dels är det på grund av stadsutvecklingen och den här spårvägen som nu byggs mellan Lindholmen och Hisingsbron. Sen står den på en kaj som är i dåligt skick också. Så.
Skulle du säga att själva hamnkranen också är i dåligt skick?
Ja, det skulle jag säga att den är.
Älvstranden Utveckling har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att det ska montera ner och förvara kranen i 5 år. Detta gentemot att Länsstyrelsen under denna tid ska undersöka möjligheten att hitta finansiella medel för att bevara kranen så att den kan rustas upp och placeras på en annan plats i stan. Om det efter dessa 5 år inte hittats en lösning kommer kranen sannolikt att skrotas. Manuel Granholm som bor i området av kranen är orolig över att just detta kommer att hända.
Vill du beskriva för mig vad du ser här borta?
Just nu så står jag och tittar på demonteringen av kran 50. En av de första kranarna som togs i bruk här, den är från 1917. Och den är ju kulturminnesbevarad. Och jag är en av de som gärna vill ha ihop den igen och att den ska bli utställd.
Varför väcker det så starka känslor för dig att kran 50 ska plockas ner?
Den tillhör ju hamnens historia och utan hamnen så vore ju Göteborg inte så där jättemycket.
Nu har Manuel startat Kulturföreningen för bevarandet av Kran 50. Syftet med gruppen är att föra samman människor som tillsammans kan samla ihop finansiella medel och hitta en lösning så att den gamla hamnkranen kan bevaras. Han uppmanar både företag och regioner att ställa upp.
Nu är det ju Linda och försöker få ihop folk, tillräckligt mycket människor. Ju fler vi blir desto bättre. Och så vill jag igång en styrelse som kan arbeta med frågan ihop med länsstyrelsen och företag och så här va. Så att vi får ihop pengarna och att vi får ett ställe där kranen kan stå.
Är det då dessa finansiella medel du med den här kulturföreningen av bevarandet av Gran 50 försöker att hjälpa till att hitta.
Ja, precis. Ja, så är det. Ja, så är det. Och sen att man får upp ett intresse för själva hamnhistorien här också. Alltså, det byggs ju jättemycket. Man bygger bort historien, anser jag, när man river ner och ersätter med annat.
Reporter var Alexandra Skyum.
Hisingsbron är en viktig del i den göteborgska infrastrukturen. Ständigt aktuell och i vintras uppmärksammad för att ha fastnat i öppet läge. Är framtiden en automatiserad bro kan AI användas för att styra den? Broförare och kapten på fartyget kommunicerar på VHF-radion. En båt är på väg in i hamnen och broföraren förbereder öppningen.
Nu har jag fått bron här och så nu kan jag börja öppna här. Nordic Saga, Marion. Ja, då har jag fått bron här och börjar öppna.
I en industrilokal på Ringön sitter broföraren Mattias Åslund. Med hjälp av ett dussin kameror styr han Hisingsbron samt Marieholmsbroarna. Trafiken är en ständig utmaning.
Det händer ju ibland att även fast bron, alltså fast att de är helt stängda bommarna, så tar ju folk och slänger över sin cykel och klättrar över. Att man måste ju hela tiden ha koll på vad man gör. Sen kan jag ju inte göra öppningen i fel sekvens. Alltså programmet tillåter mig inte att göra på något annat sätt än det jag ska göra. Men visst, det är ju den mänskliga faktorn som styr, så är det. Jag kan säga att AI klarar inte av det här. För det är så mycket parametrar och så mycket alltså oförutsedda beteelser som trafikanter och gångare gör.
Jag går till Lindholmen för att fråga Alexandre Asatiani, professor i informatik vid Chalmers universitet, om han tror att AI är tillämpbart vid en broöppning.
A situation of infrastructure that has certain dangers for the human life potentially, but also could be very costly to the...
Han säger att AI inte är konsekvent nog och lämpar sig inte för avancerad infrastruktur som Hisingsbron. Riskerna är för stora och det kan bli kostsamt om något går fel.
Ja, men det är bra. Då lägger jag Hisingsbron emellan en snabbis och så öppnar jag för räddaktsen igen.
Vad är den största utmaningen?
Det är nog bussar och gång- och cykeltrafiken. Eller ja, det är även bilar som kör mot rött och vi har ju bytt ganska många bommar som folk kör in i och sådär. Det stökigaste är om det kommer typ två båtar uppifrån och två båtar nerifrån till exempel. Om man pratar om fyra båtar samtidigt. Och så då får man tänka till så att man har rätt båt på rätt ställe och pratar med rätt båt. Och vilka som ska gå när och när man ska öppna och ska stänga.
Sist hörde vi broföraren Mattias Åslund. Reporter var Erik Jakobsson.
Nu till vädret. Under natten och morgondagen förväntas temperaturen sjunka till -4 grader. Det kan även falla snö kring minnet, något som förväntas fortsätta under morgonen. Vinden är fortsatt svag och håller sig kring 3 meter per sekund med upp till 7 meter per sekund i byarna på torsdagsmorgonen.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon klockan 1. Idag har vi bland annat lyssnat på inslag om Göteborgs kranar och träffat korpenspelare i Kviberg. Vi har också besökt Göteborgs naturhistoriska museum. Dagens producent var Felix Laurent, dagens tekniker Elisa Svedberg och vi i studion heter Mia Svensson och
Isak Berntsson.
Ifall du knegar upp till Skansen kronans topp, du får en liten utblick över stan. Mellan hustak kan du se både parker och allé och kyrkans gröna tak.